En podcast från Aftonbladet.
Hypers Tech Team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus, spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon. Jag hoppas ni har en bra tisdag oavsett vart ni befinner er i vårt avlånga land. För nu ska vi snacka hockey en timme och det ska vi göra med Robin och Knäckta. Välkomna, god morgon, hoppas att läget är bra.
Ja, absolut. Är det bra med dig? Ja. Lite sent.
Lite sent, ja, men har du sett hur det ser ut ute i stan eller?
Ja.
Snö, kaos.
Har en bit att åka också. Så att, ja, det var många som satt och svor kan jag säga, i Stockholmstrafiken. Jag tror att ni som bor i övriga delar av landet också känner igen er kanske.
De älskar ju när stockholmare gnäller om att det är snöigt också.
Ja, men nu har det också snöat i 3 månader.
Ja, du kan väl intyga att det är inte trevligt här just nu?
Nej, det är det inte. Men snöat i 3 månader, det var en överdrift.
2,5. Vi har mycket att prata om idag. Vi ska faktiskt bland annat intervjua vår förbundskapten i Tre Kronor, Sam Hallam. Det ska bli väldigt intressant. Vi ska kika lite på bottenstriden i SHL, fördjupa oss kring det. Och sen ska Robin berätta hur Hockeyallsvenskan slutar. Så att det är en av de kanske mest spännande programpunkterna idag. Vi får se vad du landar i.
Ja, det blir kul.
Jag tänker att vi ska börja med det som kanske är liksom mest aktuellt, även om det skedde för ett par dagar sedan. Det var ju den här incidenten mellan SSK och AIK. Det har ju varit flera incidenter i år i Hockeyallsvenskan. Och i det här fallet då en, ja, vad ska vi kalla det för? En liten rökpuff från AIK-klacken. Där jag som såg matchen ändå upplevde att det var väldigt lugnt alltså i samband med att den här briserade och framförallt efter. Men att det blev någon form av väldigt lång passivitet. Alla skulle lämna och så tog det 45 minuter att spela klart 4 minuter. Jag ställer mig lite frågan till varför man inte kan ha en större känsla, även om jag på något sätt inte ursäktar att någon drar av en sån grej på en läktare. Så kan jag väl tycka att känslomässigt så här, ni ser ju att det är kolugnt, matchen är nästan över, alltså spela bara.
Ja, var det inte nästan så att fler Södertälje-supportrar gick hem? För vad ska de sitta och vänta sista minuterna liksom i 40 minuter om det ändå ser ut som att de ska vinna? På något sätt måste man ha lite spelsinne, tycker jag. Eller, jag vet inte. Så här kan det inte vara i alla fall.
Men är liksom ligan, Hockeyallsvenskan i det här fallet och SHL också såklart, men är de lite tagna på sängen här? Vet de inte riktigt vad de ska göra när det blir den här typen av ordningsstörningar?
Ja, men vi har väl en eskalerande problematik med pyroteknik på hockey. Det passar ju inte riktigt inomhusmiljön.
Alltså, det är ju inte jättesmart att dra en bengal eller en sån här rökvariant naturligtvis. Men det var ju liksom inte fullt mig hem på läktarna, utan det var ju bara, alltså, det som hände sen var ju att då stod ju liksom 30 kvar och var så här, men jag tänker inte dra.
Nej, alltså sen vet jag inte riktigt vad de ska göra för att hantera det, för att de känner väl förmodligen att om vi bara låter det passera varje gång så kommer det bara liksom eskalera, men det är väl bra att man den här gången åtminstone tog beslutet att inte hela arenan skulle utrymmas som man gjorde när det var SSK mot Djurgården, men ja, framförallt de här uppehållen som blir, de känns nästan som att man liksom gör dem så långa med flit för att det ska byggas upp någon så här frustration mot den som tände av den här på något sätt. Det är så här, det blir avbrott klockan 20:05 och så är det så här, ah, matchmöte 20:30. Okej, okay. Kan ni inte sätta er ner nu? Liksom. Mm. Det är liksom...
Ja, alltså så här, problemet är ju enkelt löst. Tänd inte på någonting på läktaren. Det vill jag bara liksom vara väldigt klar med. För att det är liksom de reglerna man har att förhålla sig till. Men om det väl sker, som nu har skett ett par gånger i Södertälje och i Västerås, så hade väl jag ändå efterlyst att så här, jag menar, ett lite rappare protokoll. Att man inte hela tiden blir så tagna på sängen. För att det är som du säger där, Robin, alltså att jaha, matchmöte om 18 minuter och sen så tar det 12 minuter och sen så tar kaffet slut och så ska de hämta nytt där och sen så, alltså det tar liksom aldrig slut. Vad är det ni ska komma fram till?
Mm. Ja, nej, det måste gå ju mycket, mycket snabbare.
Och gärna in, alltså att de sätter något sånt protokoll och vet hur man ska göra ganska snabbt, för att säga att det blir en slutspelserie mellan AIK och Södertälje. Ska de mötas 7 gånger? Man kan gissa hur många gånger en sån här...
Ja, den slutspelserien tar ju slut 2026.
Ja, ja, men precis. Nej, jag vet inte fan hur man ska komma till rätta med det, men det är inte bra som det.
Nej, det var ju någon som gjorde sig lustig av att SSK då själva på officiellt håll skickar upp egen rök när laget gör mål. Så att det är också så här, en sak som adderar lite i den här debatten. Sen noterar vi från NHL naturligtvis det här redan nu väldigt berömda slagskottet i öppet nät. Tydligen en otroligt oskriven regel som Greg här bröt mot. Han åkte på en rejäl kyss då i efterhand i samband med firandet då från Riley som riskerade väl minst 10 matcher tror jag i alla fall. Det är ju en rätt stygg crosschecking. Ja, alltså jag vill bara landa först i, alltså man får inte dra ett slagskott i öppet nät alltså.
Alltså tydligen inte. Jag trodde inte att det var en så stor grej. Jag tänker väl att det inte är med att man dunkar in den i öppen kasse. Det är väl mer som att man slämmar in sista spiken i kistan på något sätt inför hemmapubliken. Liksom det, att det skulle klassas som så hånfullt, det köper jag inte alls. Alltså, så man får inte försöka för hårt. Och skulle man liksom nonchalant peta in den så skulle väl någon tycka att det är hånfullt också.
Ja, men det var det jag tänkte. Jag minns att Mario Balotelli, kända fotbollsspelaren, gjorde en sån grej. Han kom fri mot öppet mål, stannade bollen på mållinjen, sen la han sig ner och så nickade han in bollen från backen. Och det vart ett jävla liv. Ja. Så det här kanske är motsvarigheten då. Men det blir också lite godtyckligt för att så här, som du säger, om man hade gjort liksom en Kenta Nilsson-fint fast det inte finns någon målvakt, hade det också varit att provocera?
Ja, troligtvis. Men jag hittade ett gammalt klipp på när Kalle Johansson får möjlighet att göra mål i tomkasse. Och då stannar han upp på mållinjen och väntar in motståndaren och petar in den. Men det kan man göra av taktiska skäl. Att det ska vara så få sekunder kvar på klockan som möjligt.
Absolut.
Det vill bara ta förlusten, sätter inte i situationen.
Ja, men hur lättkränkt kan man vara liksom? En crosschecking i ansiktet för att någon skjutit ett slagskott för...
Förmodligen samma hockeygubbar som gnäller över att folk är lättkränkta i samhället i övrigt, men
alltså Toronto-tränaren tyckte ju att det här var helt okej. Alltså
det var
på den här crosscheckingen.
Ja, det var väldigt många som tycker att det är rimligt med en form av reaktion. Men många tyckte väl, okej, du kanske ska utmana honom på en fight istället för att med fart sätta en crosschecking i huvudet på honom. Sen tror jag inte att han får 10 matcher.
Vad tror du konsekvensen då?
Ja, alltså Morgan Riley ska ju på ett så kallat in-person hearing idag, tisdag, som han är kallad på i New York måste han åka. Och det innebär att han kommer få minst 5 matcher. Men jag skulle väl tippa att landa på exakt 5. Jag skulle ändå bedöma som att en majoritet av NHL-reportrar trodde inte att han skulle åka på ett så hårt straff. Men jag tycker väl att det ska vara alltså ordentligt. Alltså, en crosschecking i spelet som tar i huvudet, den kan du ju alltid hävda är någon form av oflyt. Alltså att du inte menar att träffa just på hakan eller whatever. Men en crosschecking, alltså våld med klubban mot huvudet när spelet inte är igång. Så där tycker jag att hockeyn kanske borde städa upp sin liksom kultur av att saker och sånt, alltså sånt bara sker.
Det finns ju liksom det såg inte jättesnyggt ut.
Det finns ju ingen annan sport där sånt här innebär liksom en kort avstängning. Det där är hockeyn lite speciell.
Men jag tänker bara kring rivaliteten också. Det är ju 2 kanadensiska gäng, Ottawa och Toronto.
Ja, men då är det väl härligt med lite psykningar kan jag tycka. Det är klart man förstår att de blir irriterade, men alltså
så där kan man köra sig knäckta helt enkelt.
Nej. Nej, det där är långt över gränsen. Jag hoppas de markerar ordentligt för att liksom ja, du är inne på någonting att det är liksom bara i hockeyn som det fortfarande känns accepterat att man skulle kunna göra.
Men så hämndkulturen i hockey. Ja. Alltså, den är ju något annat. Det är samma sak som när någon får någon form av Alltså någon form av slashing, ska någon slasha tillbaks? Skulle det ske i fotboll till exempel, då är det ju liksom rött kort direkt. Om du får en stämpling så stämplar någon tillbaks. Liksom.
Om någon hade hoppat in en armbåge i Balotelli efter att han liksom la in bollen där. Det...
Ja, men jag skulle vilja påstå att det är en säsongslång avstängning i alla andra sporter. Möjligtvis förutom hockey.
Ja, det är ju bara hockeyn som har liksom undantaget vad det gäller hämndgrejer. Och den kulturen.
Vi noterar också att Jakob Markström igår blev vald till veckans bästa spelare i NHL. En tung utmärkelse. Hur bra är han just nu i Calgary?
Jo, alltså, han har ju varit pendlat med att vara en av ligans bättre målvakter. Och har haft lite tyngre perioder också. Men han har väl stor del i att Calgarys säsong inte är död. Det kändes som att de skulle sälja av vad de hade. De har ju väldigt mycket pusselbitar. De tradade ju bort Elias Lindholm till Vancouver Canucks. Men det kändes som att de skulle... säsongen skulle gå förlorad. Och den har ju Jakob Markström hjälpt att rädda upp ganska bra.
Härligt. Jag ser att Sam Hallam kollar till... växterna kanske, eller släpper du in lite ljus här? Ja, det gör du kanske, Sam.
Ja, det är mest, tror jag.
Välkommen, kul att du ville vara med oss i Hockeymorgon. Jag hoppas att läget är bra med dig.
Absolut.
Jag tänker så här, nu har vi gått lite tid nu, men kontrasten kring att träna klubblag och landslag, har du hunnit landa i någonting där? Är det någon skillnad? Är man bara fortsatt liksom hockeytränare, eller har du hittat någonting som sticker ut?
Det är väl en jättestor skillnad i hela rytmen av året. Jag sitter här nu på morgonen och snackar med er. Annars hade man suttit ner i tränarrummet nu och förberett en dag och en träning. Så hela rytmen och hela vardagen är väldigt annorlunda. Sen är det fortfarande hockey. Det är fortfarande det du kommer ner till att sätta ihop. Få ihop ett gäng spelare och spela efter ett förhoppningsvis hållbart system och trivas ihop och ha kul. Så det är exakt samma sak som spetskompetensen går ut på, men det är en ganska stor skillnad i vardagen.
Mm, ja, men precis. Jag tänker liksom kring att du har liksom, ja, men kortare tid med samlingarna och sen också att det är en rätt stor rullians. Att truppen förändras ju mycket mer i ett landslag än vad det gör i ett klubblag.
Ja, och det, så är det ju. Men fortfarande så är det ju, oavsett tid så handlar det om, och det är samma sak. Få ihop ett gäng, försöka eller sätta upp ett mål, jobba mot det och spela, försöka spela så konsekvent som möjligt och vinna hockeymatcher. Så i grund och botten är det exakt samma.
Och turneringen då i Karlstad, publiksuccé. Det kändes rätt coolt att se turneringen, tycker jag, där nere. Att det var bra stämning, stort intresse, mycket gula tröjor på läktaren. Ni gör bra matcher, vinner mot Tjeckerna och mot Schweiz. Bra även mot Finland, även om det blir förlust. Vad tycker du som helhet om turneringen och Tre Kronors insats?
Jag tycker den är godkänd. Den har varit bra om vi hade vunnit match mot Finland. Jag tycker att vi kände själva, jag tyckte alla vi upplevde var att vi kände att vi hade ett väldigt bra lag på plats. Och därför tycker jag också att vi blir rätt besvikna när vi inte lyckas vinna turneringen. Jag tycker laget liksom spelade på ett bra sätt i stora delar av turneringen. Jag tycker vi, det är egentligen andra perioden mot Finland, jag tycker vi helt tappar lite konceptet bitvis, och det kostar oss också ett mål där och det blir matchavgörande. Annars tycker jag vi håller ihop det, även om vi inte är fantastiska i första perioden mot Finland, så gav vi ändå upp en fantastisk tredje period där. Så sen häftigt som du säger med alltså intresset, och det finns ett stort hockeyintresse i Sverige, så är det bara, och det är häftigt att vara ute på platser med, som har mycket hockeykultur i sig, och det gäller ju på intressen både för klubblag och sen när vi kan komma med Tre Kronor, så det är häftigt.
Tycker du att det är bra att man lägger de här landslagsturneringarna lite utanför Stockholm, men det blir ett lite större liksom hype när landslaget kommer till stan?
Absolut. Det är skitkul. Sen är det jätteviktigt för oss att vara i Stockholm och Göteborg, våra största städer också såklart, men nu har vi varit i Malmö i fjol på Bay Hockey Games, nu har vi i Karlstad, och förut var vi också en tur upp i Östersund och i Umeå innan VM, och det var också otroligt roligt. Så det, ja, det är jätteviktigt att vi är ute runt om. Alltså att Tre Kronor representerar liksom hela hockeysverige. Mm.
Tänker kring laget du satte upp till just den här turneringen. Det var ju mycket erfarenhet i truppen. Någonting som såklart behövs till en VM-turnering. Vad hade du för tankegångar när du satte upp laget till just den här turneringen?
Det var nog precis det, att vi bästa möjliga lag, väldigt många som är kapabla att ingå i en VM-trupp. Det blir också lite så att, ser vi själva åldersstrukturen på spelarna, så väldigt många spelare mellan liksom 21 och 25 i Nordamerika. Och så därför blir det ofta att vi hamnar i alla fall norr om 25-26, ofta är planspelare vi tittar på här hemma, som är redo för det. Så det kan det självklart komma spelare som är redo för det tidigare, men oftast är det där, och då blir medelåldern någonstans där 28-29-30 år. Tyckte jag kändes också att vi var gedigna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Svårt kanske så här på förhand att ge den här informationen, men alltså, kring den truppen du tog ut nu, har du någon uppfattning om, mellan tummen och pekfingret, hur många av dem som kommer att få spela VM?
Nej.
Men ser du det som viktigt att spelare som har ställt upp för landslaget i Karjala Cup, Beijer Hockey Games och så vidare belönas med någon form av chans att spela VM, och att man inte enkom tar in NHL-spelare sen när det är dags? För att vi har ju över 100 spelare i NHL, så att möjligheten finns ju att fylla ett lag i princip bara med NHL-spelare om alla ställer upp.
Jag tycker att vi ska komma med så bra lag som möjligt, oavsett egentligen vad man kommer från. Jag förstår precis frågan, och det finns, jag kan tycka att de som jag lär känna och hela stab lär känna, och lär känna vårt spel och visar att de är väldigt bra hockeyspelare, förtjänar en chans att vara med och slåss om en VM-plats och kanske vara med hela vägen. Och sen är det väldigt svårt att, du blir ju inte en bättre spelare bara för att du tar flyget över Atlanten. Har gjort en säsong där borta. Vi har många spelare här hemma, eller som i den här turneringen, som har gjort ganska många NHL-matcher. Har ganska många säsonger där borta, men har valt att spela i Europa av olika anledningar. Så det är svårt att bara säga NHL Europa. Vi vill ha bästa möjliga lag. Vi vill ha in spelare från NHL, absolut, till VM. Men jag tror också vi kommer se ett antal spelare från den här truppen vi hade nu också spela VM.
Om vi håller fast lite kort vid Beijer också, så Marcus Hardegård fick ju mycket beröm, blev inkallad som reserv. Och vad säger du om hans utveckling den här säsongen, och ja, kanske förra säsongen också?
Den är bra. Så lite försiktig med att uttala mig så där med om att spela i andra klubbar och utveckling. Men det är ju i grund och botten en väldigt offensiv skicklig spelare som har byggt på sig liksom mer en helhet, ett bättre försvarsspel kanske. Jobbat hårt med att utveckla sin träning och sista åren. Det ger resultat nu, så det finns liksom steg kvar att ta för att lyfta upp sig ytterligare nivåer. Men det är häftigt att se just utvecklingen, som du säger.
Du får in Niklas Ram också i ledarstaben här runt Tre Kronor. Vad hoppas du att han ska bidra med?
Sin kompetens, sitt engagemang. Han kommer ju jobba framförallt med vissa offensiva detaljer, powerplay, offensiva tek, lite offensiva rörelser. Han kommer också bidra med ytterligare ett par ögon i scoutingen inför turneringarna. Så han breddar oss både liksom i hur vi kartlägger och scoutar, men också när vi samlas. Så det gör ju också att när vi sitter i våra diskussioner mellan turneringar, att vi blir ytterligare en kompetent person som är med i analysen och kan förbättra oss i små detaljer.
Vad tror du kommer ta med dig från fjolårsturneringen när ni föll mot Lettland då? Är det någon sån här given lärdom du plockade med dig därifrån?
Ja, det är det. Sen, vissa är väl lite spelsystemsrelaterade. Vad behöver vi göra från mitt håll, från oss coacher, för att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar? Sen också en liten mentala resan in under VM, hur vi lägger upp planeringen och sådär. Och sen hur vi tittar på när vi tar ut truppen. Så vi lärde oss jättemycket, tycker jag, under förra VM. Det är inga garantier på någonting, men jag garanterar att jag tror vi kommer vara bättre förberedda. Sen är det upp till oss att leverera när vi väl är där.
Mm. Och avslutningsvis då, Sam, kring SHL som går in i sitt slutskede. Vad säger du om årets upplag av SHL och vad säger du om ditt gamla gäng som ändå är regerande mästare och toppar här nu?
Ja, den... Alltså SHL som helhet är väl väldigt tävlingsriktad. Det är väldigt tätt och tajt, även om det har blivit en uppdelning i tabellen här. Så det är tajt i matcherna, helt klart. Du måste jobba väldigt hårt för att skapa någonting. Så det, på så sätt är det jäkligt utvecklande för spelarna att spela här. Om du vill vara en offensiv spelare, då måste du verkligen jobba väldigt hårt. Och du får också hela tiden jobba med dina taktiska detaljer i försvarsspelet. Så det är en bra utbildning. Ser vi specifikt till mitt gamla gäng, så ser de ut som vanligt. De är väldigt tydliga, väldigt starka, hittar sätt att vinna hockeymatcher. Så jag tror de andra lagen är förvarnade.
Ser du något Sam Hallamskt kvar i Växjö, eller?
Nej, jag vet. Så jag ser att det är kloka människor som jobbar med ett tydligt mål att vara bäst. Och det är väl ett ganska framgångsrikt sätt.
Hur mycket SHL-hockey ser du nu för tiden som förbundskapten? Åker man runt på många SHL-matcher under säsongen?
Ja, det gör man ju. Sen har jag förmånen att ha en kvart till en SHL-arena, och där jag alltid får se alla lag får möta ett väldigt bra motstånd här i Växjö som jag bor kvar här nere. Men så råkar man runt en del. Min kollega Stefan Klocka kanske är ännu mer ute bland klubbarna. Och för min del så blir det kanske lite mer både administrativt internt, men också lite mer mot Nordamerika och NHL. Och det är också där vi får in ytterligare en person i staben, Niklas Ram, att vi kan vara ännu mer på plats. Vi vill vara på plats ute bland klubbarna och lyssna och höra och se vad som görs och plocka upp idéer eller kunna svara på eventuella frågor. Så det är klart att vi försöker vara ute. Man är aldrig ute tillräckligt mycket. Men sen så har man ju tur att det finns ju digitala sätt att också hinna se hockey.
De här resorna till Nordamerika, handlar det bara om att bygga relationer med spelare, eller handlar det om att liksom scouta spelare på plats, eller till och med göra studiebesök hos NHL-klubbar och se hur de jobbar och ta inspiration?
Jag tror du fick tre rad där. Det är alla tre. Det självklart så kan du se jättemycket hockey digitalt, men det blir en liten skillnad när du tittar på att spela live. Så dels är det såklart att scouta lite. Dels är det jättemycket att träffas och få ett ansikte och få en röst och få lyssna lite på hur spelarna känner och vad de ser, och samtidigt ge våran bild av vad som händer inom landslagsverksamheten och inom svensk hockey. Men också en möjlighet att träffa människor och vara med och lyssna och lära lite i olika organisationer.
Härligt, Sam. Du, bara kort innan vi släpper det, jag tänker bara om du blickar ännu längre fram kring OS som kommer här 2026 och framtida turneringar, när det bara blir liksom NHL-spelare som deltar. Hur viktigt tycker du det beskedet är för landslagshockeyn?
Jag tror för hockeyn är stort. Jag tror för alltså, hur vi får fler barn och ungdomar att komma till ishallarna runt om i landet, och hur vi får fler föräldrar att bli inspirerade och vill att sina barn ska spela ishockey. Jag tror för just tillväxten så är det jätteviktigt att vi har de här liksom turneringar där de största stjärnorna. Det såg vi inte minst kanske under Global Series när William Nylander var hemma i Stockholm till exempel, vad det gjorde för intresset. Och sen så är det ju jäkligt viktigt för oss i Tre Kronor att få träffas och umgås och tävla tillsammans med de bästa. Och jag tror att det gynnar landslagsverksamheten för lång tid framöver.
Stort tack Sam att du var med i Hockeymorgon och kör hårt med framtida uppdrag.
Samma, tack så mycket.
Det var förbundskapten Sam Hallam alltså lite efter turneringen i Karlstad då, som han hade tyckte var godkänd. Ja, du var inne lite Robin på NHL-spelare, att rent teoretiskt sett skulle man ju kunna fylla hela VM-truppen med det. Har vi några namn, spännande namn redan nu som vi kan slå fast kanske kan vara aktuella då?
Alltså de allra allra bästa spelar ju tyvärr ganska givna slutspelslag.
Ja, det känns logiskt.
Så är det ju. Alltså våra bästa spelare. Men de som är den bästa spelaren som potentiellt missar är väl en Filip Forsberg kanske i Nashville. Där spelar ju även en Gustav Nyqvist. Så de skulle ju kunna ha ledande roller om de väljer att komma såklart. Sen Jakob Markström var ju inne på tidigare. Han är inte omöjligt att Calgary missar slutspel. Det är till och med troligt, så att då skulle vi ha en riktigt, riktigt bra målvakt. Sen får man se om de är sugna eller inte. Det där brukar ju gå i cykler, huruvida VM är intressant.
Ja, jag får lite intrycket av att vart turneringen spelas oftast är rätt avgörande. Nu går den ju i Prag och Ostrava. Ja. Och det är ju rätt trevliga ställen, framförallt Prag.
Ja, precis. Jag ska själv dit och Sveriges grupp ska spela i Ostrava, som kanske inte verkar...
Nej, inte lika trevligt.
Nej. Det ska bli kul det också. Men stora höjdpunkten som jag ser fram emot är ju framförallt VM som går här i Sverige nästa år och fyrnationsturneringen som kommer bli av nu då med NHL-proffs.
Mm. Ja, det är mycket olika framåt. Vi ska notera också att Ryssland och Belarus inte heller den här gången får vara med. Ett rätt väntat beslut om ni frågar åtminstone mig, och jag misstänker det. Jag ger er svaret, även er två. Mm. Ska vi ta lite SHL-grepp kanske ändå? Det blir ju så här på slutet av säsongen att det blir lite mer intressant tycker jag ändå kring botten. Topplagen liksom tuffar på och även om inte alla platser är liksom helt satta i sten, långt ifrån alla, så är väl åtminstone kanske topp 3, topp 4 det. Och då blir det mer intressant just nu kanske att blicka lite då lag 9 till 13, stackars Oskarshamn. Ja, de är väl nästan med det själva att de har checkat ut. Om tränare Figen börjar snacka om att det är träningsmatcher kvar, då skickar man väl åtminstone en signal. Jag tänker att vi ska djupdyka lite det här. Vi kan väl ta det då från plats 9 ner till 13. Det är de gängen som vi har kommit fram till kommer att göra upp om platserna helt enkelt. Ska vi börja med Örebro som har fått ändå ett litet lyft med tränarbytet, eller?
Framförallt defensiven har de väl verkligen stängt igen. Jag vet inte exakt hur få mål de har släppt in nu på slutet, men där har vi ju sett faktiskt en stor skillnad. Sen är det som sagt 10 poäng upp till 8:e platsen, så det är väl så att de leder den här delen av divisionen.
Ja, jag tänker saker kring spelschemat. Hur, alltså så här, man ändå tittar på avslutningen här i mars, att man får åtminstone på pappret 3 av 5 matcher som skulle kunna vara 9 poäng.
Ja. Alltså, det är så
eller
pass,
det är skitsamma.
Alltså, det är så pass långt kvar, eller lite kvar, att schemat börjar bli intressant. Mm. Det är fortfarande 10 matcher kvar för alla, vilket typ innebär att alla möter alla en gång till. Sen kan ju schemat vara viktigt så att man är lite mer borta eller hemmatunga, och det kan ju vara avgörande över det här läget. Men Örebro för min del är väl de som känns mest safe av de inblandade. De skulle ju till och med kunna överraska i ett play-in här, och sen så är man i slutspel. Men där kommer de inte räcka till, för att de har inte någon spets i laget. Men nu, Niklas Eriksson, duktig coach. Jag tror att de rider ut stormen ganska tryggt.
Det finns ju tid kvar att rekrytera spets också.
Ja,
knappt.
Precis. De har ju värvat Danik Martel, kanadensare här från finska ligan, och det är väl oklart om han är spelklar redan ikväll. Jag tror att man kanske får besked idag eller inte. Sen kanske han ändå behöver träna lite med laget för att komma in. Men de möter ju Modo ikväll, och om vi ska skrämma upp det lite så, alltså segrar de där, då är det 9 poäng ner till Modo. Och vad blir det? Ja, beroende på hur HV gör det också. Det kan ju vara så mycket som 11 poäng då, om jag räknar rätt. Och det känns ju ganska betryggande med 11 omgångar kvar då. Framförallt antal lag man har mellan sig också. Ja, det ska man inte glömma bort.
Nej, man ska ju tappa liksom minst 1 poäng per omgång mot rätt många lag. Så att, men jag håller med. Örebro, det ser hyggligt ljust ut, även om det är lite mer bortaspelsriktat i spelschemat då. Vi tar oss vidare till 10-placerade Rögle, som har haft enorma problem med målskyttet. Det är väl definitivt en detalj som talar mot Ängelholmsklubben.
Mm.
Ja, de har ju inte fått effekt på Abbott-bytet att skicka Chris och Cam. Och det tror jag inte de väntade sig. Så där känns det ändå som att det är lite mer skakigt. Men jag tror ändå att de kommer räddas av att det är sämre lag bakom.
Mm. Och det är frågan om det är värt liksom. Ja, det är klart de behöver spetsa till offensiven, men med tanke på, som vi har varit inne på mycket, hur svag marknaden är det värt att lägga 1-2 miljoner på någon spelare som, när de ändå känns hyfsat trygga och kanske ska klara av det ändå?
De har ju också mycket bättre spelare i grunden som inte fått ut det i år, än till exempel Örebro. Örebro behövde ju spetsa med någonting. Sen så säger det väl allt om marknaden när den spelaren de tar in kostar 2 miljoner säsongen ut och han knappt har varit produktiv i finska ligan. Liksom det är en otroligt svag marknad. Men Rögle har ju i grunden ett... Alltså, det finns ju en anledning att många tippade dem som SM-guldkandidater för säsongen. Att laget i grunden är ju bra. Så där... De borde nog jobba med det de har främst.
Vem hade ni satsat på kring målvakterna? Rifalk och Kvartsa. Kvartsa gör ju en kalasmatch här innan uppehållet.
Ja, efter att ha varit bänkad i 12 raka matcher. Så jag vet inte hur, liksom, hur tränarstaben resonerar där. Det är klart han borde få chansen igen. Men...
Måste man ta ett beslut nu, eller?
Nej,
kan man bara köta boll?
Nej, men ni måste ta ett beslut.
Ja. Han hade ju stort förtroende under Abbott, så såg vi kanske då ut som första valet. Men sen efter tränarbytet så är det Rifalk som har fått förtroendet igen. Och, ja, jag vet inte, ingen av dem har ju imponerat. Så här kanske man får gå lite på.
Ja, jag är väl ingen häst i racet riktigt. Mm. Det är två målvakter som har underpresterat lite men kan bättre.
Mm.
Men sett till de här lagen vi går igenom då, lag 9-13, är Rögle det laget på pappret här som ändå har den största potentialen till en rejäl förbättring?
Oh ja, de har ju överlägset bäst lag av de här lagen som finns här nere. Men nu har det ändå gått 41 omgångar och det lyfter liksom inte. Så att,
och det är ju en liten nackdel till Rögle att de har spelat en match mer också, såklart, än övriga.
Ja, liten. Men ja, jag tror inte att Rögle kommer få kvala.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Malmö tar vi oss vidare till ett annat Skånegäng som är nere på 11:e plats. Och det kanske är lite mer väntat, även om Malmö rätt stora delar av säsongen gick just bättre kanske än väntat och imponerade lite på folk. Men till slut har det ändå liksom landat i att de är där nere i botten.
Ja, det är lite samma som förmodligen som vi kommer in på sen, att de plockade ju många poäng i början som kan visa sig vara skillnaden mellan kval eller inte nu. Och så får de tillbaka Janne Kokkonen nu efter uppehållet. Det är också välbehövligt.
Ja, och just finska stjärnor som har lyft Malmö. Du nämnde ju Kokkonen, vi har ju Pajuniemi såklart, Kivi Halme. Hur viktiga är de här finska importerna för Malmö?
Ja, men otroligt otroligt viktiga har de ju visat sig vara, alltså med den spetsen de har. Får vi väl se hur mycket liksom hur hårt de är beredda liksom, och alltså de förlitar sig på importspelare som enligt uppgifter är klara för spel i, på andra ställen nästa säsong liksom, och
det kan vara en fördel och nackdel, det kan man ju vända och vrida på hur liksom emotionellt investerad man ska vara i laget man är kvar i.
Kan ju också få möjligheten att avsluta mot ett utcheckat Modo och ett utcheckat HV71. Om det är så att deras platser då redan är klara inför slutomgångarna.
Ja. Då är man safe per automatik om de är klara. Så att,
Det kan ju bli rysare avslutning deluxe där, alltså Modo i näst sista och HV i sista.
Det var ju kul om alla var inblandade när det blir så. För oss neutrala som tittar på.
Och Malmö som också har en rätt stor rutin och erfarenhet kring att liksom krångla sig kvar i rätt kniviga bottenstrider.
Ja, det blir ju inte samma ångest, panik i en organisation om man är där som det kanske skulle bli ett Rögle om de gled ner det nu. Även om de har den historiken framför så har de nog vant sig med att inte vara det laget längre under Abbott-eran.
Vad sätter du Malmö efter 52 matcher?
Jag sätter väl dem där de ligger nu kanske. Det känns ju som att det börjar stå med de två lagen som vi har kvar faktiskt.
Mm. Spännande. Vi har några gäng kvar där nere. Och Modo är ett av dessa som ja, men nästan alla hela tiden säger att de har spelat den här säsongen med en hockeyallsvensk trupp. Och med det sagt så tycker jag personligen att det är rätt imponerande att det inte är de som är liksom Oskarshamn. Vad säger vi om Modos chanser till att liksom undvika den där 13:e platsen?
Ja, till en början är det lite anmärkningsvärt liksom, sista omgången här inför landslagsuppehållet. HV vann med 10-1 och Modo förlorade med 6-0, så helt plötsligt så var Modos liksom ganska betryggande mål skillnad mot HV71 som bortblåst, och nu har de till och med 6 mål liksom mer i minus än HV71. Och det skiljer ju 2 poäng mellan dem. Så nej, för Modo blir det här verkligen. De är väl sista 20 omgångarna till och med formsvagare.
Jag tänkte precis nämna det. Och just det att man ändå har försökt att spela samma spel som man gjorde i hockeyallsvenskan. Är det läge att liksom revidera det här lite nu och spela överlevnadshockey istället?
Jag vet inte om det är så här, jag tycker väl det där är lite liksom klyschor man slänger sig med kanske. Jag trodde absolut inte att Modo skulle glida ner här. När vi tittade på det för 20 omgångar sedan så trodde väl jag snarare att de skulle dyka lite uppåt i tabellen. För att Kalin är en riktigt, riktigt duktig coach. Och visst, det är ett hockeyallsvenskt lag och de har inte prickat rätt på sina importer, de som skulle vara spets. Men i grunden ett så pass mycket stabilare lag än Malmö, HV och ja, då Örebro i alla fall. Så att jag trodde verkligen inte de skulle glida ner här, men det tar väl ut sin rätt över tid att de inte har de här spetsspelarna. Mm. Det är väl det. De prickade ju fel på, alltså David Rundblad har inte levt upp till förväntningarna och Roma hivade man ju liksom, och det kanske man ångrar nu för att man fick ju inte in någon ersättare av.
Nej, det är ju bråda dagar för sportchef Henrik Gradin. Jag vet att han var i Nordamerika på en resa här nu alldeles nyligen, så får vi se. Problemet med att hämta spelare där är ju att Migrationsverket tar ju mycket längre tid på sig nu än bara för några år sedan. Att det kan ta upp till 2 veckor liksom att registrera en spelare därifrån. Och ja, vad är det, 4 veckor kvar av grundserien nu med ganska tajt matchande.
Det är skillnad om man är ett slutspelslag och det är liksom det är då det gäller, men är det att överleva från liksom rädda ett kontrakt nu, då är det ju de här 2 veckorna.
Vad kul om de spelarna hade börjat spela lite inkognito, alltså det bara står Eriksson på tröjan och sen ett lösskägg.
Ja.
Bara för att trixa bort Migrationsverket.
Ja. Det finns ju Axel Holmström, center med förflutet i HV och Skellefteå, borta i Finland i Vasa då, som ännu inte kanske riktigt har bestämt sig hur de ska göra, om de kan tänka sig att släppa spelare. Men det är ju ett tänkbart namn som Modo skulle kunna plocka in.
Just det, det är det här bryktade finska julbordet som brukar öppnas upp när de sämre lagen i finska ligan börjar släppa iväg lite dyrare kontrakt. Målasfrågan är intressant också. Det är inga jättesiffror från Lasse Lehtinen. Eriksson Ek har de väl skickat till SSK 2 gånger. Så att, ja, det är väl också en fråga som talar lite mot
honom. Ja, han har ingen lysande siffror, men jag vill ändå säga att Lassi Lehtinen har gjort det riktigt bra i liksom, det bottenlaget som Modo är ändå. Han har ju faktiskt varit en av lagets bästa spelare.
Hur irriterande tror ni det är för HV71 att inte få rida vidare på den här 10-1-krossen? Man behöver vänta lite då. Men det var klart att det var, som du nämnde också, med knäckta kring målskillnaden. Att man, och det kan ju absolut bli en avgörande. Nu ligger ju den favören till HV då, om de hamnar på samma poäng. Och ser ändå en positiv målskillnad här, senaste 10, även om det bara är 4 vinster och 10 poäng. Så är det 27-24 i målskillnad. Och ja, ett HV med framförallt André Pettersson tillbaka då, som öste in poängen där. Ja, bejublade 10-1.
Tangerat poäng och målrekord i HV med 6 poäng, varav 4 mål. Om inte annat så var det väl jätteskönt att gå in i ett liksom, vad blev det, 12-dagars uppehåll eller något sånt med en sån seger.
Hemma också i februari av 7.
Ja, och det är ju otroligt viktigt för HV som är alltså riktigt usla på bortaplan och ett hyfsat nästan, ja, övre halvan nästan ett topplag på hemmais. Så det har ju verkligen varit deras akilleshäl den här säsongen och är ju egentligen rent krasst liksom, om man tittar statistiskt, anledningen till att de ligger där i botten, det är ju bortaspelet som har varit katastrofalt.
Kommer det ett lyft i Jönköping?
Alltså, i grunden så är de fortsatt ett väldigt svagt lag, tycker jag. De har ju fortfarande inte fått någon effekt på att de bytt ut Thomas Montén som tränare och så vidare. De fortsätter vara, alltså, om man bara tittar på deras siffror och så där, så är de ett nedflyttningslag. Där ligger de klart efter ett lag som Modo. Men de har ju en dyrare trupp och också en bättre trupp. Sen så kan man ju absolut kritisera.
Är den dyrare truppen alltid en bättre trupp?
Alltså, man kan kritisera sportchefen Nubben för att det är liksom inte ett bra lagbygge. Det är bara inkastade, meriterade spelare. Men det finns ju också mer kvalitet där än det gör i Modo. Så att jag skulle väl fortfarande ta HV:s trupp före Modos, men coachingstaben i Modo tycker jag verkar klart vassare än den i HV. Mm. Så det där blir nog på målsnöret, tycker jag. Mm. Tror jag.
Ja. Vi ringar in alltså 12 mars. Ja. Med Malmö. Det är, den kommer att bli någonting alldeles extra, kan jag säga.
Ja. För allt Modo-matchen här också i slutet på februari. För då bör de ju vara inom 3 poäng från varandra på ett eller annat sätt. Det blir en riktig 6-poängsmatch. Mm.
Sen får vi väl se om, alltså, de HV behöver ju inte ha in någon nu, men det är ju på backsidan där de fortfarande har lite skador, och Simon Åkerström i Tingsryd har de väl varit lite intresserade av. Sen är inte Tingsryd i dagsläget redo att släppa honom, men ja, han har gjort det bra.
Säger också en del om marknaden när, alltså, när topplagen, eller nu, nej, inte HV topplag, men när det är sällan lag i SHL blickar mot bottenlagen i Hockeyallsvenskan för att rycka spelare vid deadline. Alltså så här tunn har jag marknaden aldrig varit. Det är väl liksom slutspelslagen i Hockeyallsvenskan som tittar på en Simon Åkerström, så har man konkurrens från SHL plötsligt. Mm. Men det är också intressant med Fredrik Forsberg som de sitter på, som inte får spela alls i HV. Nej. Som har intresse från lag som Örebro, och men HV inte verkar sugna på att släppa.
Nej.
Mm. Tror vi att tabellen står så som den ser ut nu, eller vad vill ni kasta omkull någonting?
HV71 tror jag ändå har momentumet på sitt sida och kommer kravla sig förbi. Sen blir det Modo eller Malmö som gör upp om den sista kvalplatsen, och jag vågar varken säga
att du är eller bäd. 5 poäng som HV ska ta in på Malmö då, alltså.
Ja.
Det är en del.
Ja.
Ja. Jag tror fortfarande att HV landar på plats 13.
Mm. Nästa omgång i SHL har vi kikat på ett par gånger, men den tar vi gärna upp igen. Det är ju 6 matcher till antalet då, redan ikväll 19.00, där HV71 är i farten då. Bortasvaga HV mot Färjestad. Kan väl bara sluta på ett sätt, tänker ni? Jag tänker tvärtom. Det blir en liten skräll i Karlstad. Och sen har vi då Modo då, Örebro, som ändå är 2 lag som vi har nämnt här nu. Och det blir ju såklart poängmässigt en väldigt tung match.
Mm. Jag ska åka dit faktiskt, så jag kan
Ja, då berätta att, då kan jag berätta att du kommer... behöver åka ungefär nu, för att det är väldigt stökigt ute.
Jag ska ta tåget, men det är ju inte heller någon garanti.
Nej, ännu värre. Det var SHL det. Vi ska se hur Robin rankar i Hockeyallsvenskan. Då tar vi oss till toppen istället. Där det har varit en intressant omgång med många och alla topplag i farten. Vi ser att Djurgården då vinner efter förlängning mot BIK. Och att AIK då föll där mot Södertälje. Det är ju fredagens omgång då. Kanske mest anmärkningsvärt Mora som ändå tvålade dit Brynäs med 5-2. Och sen var det väl ytterligare lite matcher då till helgen. Där AIK exempelvis då besegrade Tingsryd. Men vad säger vi om toppstriden nu i Hockeyallsvenskan? Den är ju väldigt, väldigt jämn. Här ser ni ju för övrigt då, lördag och söndag. Södertälje fick ingen effekt av segern mot AIK exempelvis. AIK fick en effekt av förlusten. Ja, det är, alla slår alla lite grann.
Ja, men det är lite så. Man kan egentligen inte dra så stora växlar av att de här topplagen förlorar mot bottenlag. För det verkar alla topplag göra i Hockeyallsvenskan med jämna mellanrum.
Ja, det är ju så. Det är... Vi har inte riktigt de där dominanterna i serien i år. Nej. På det sättet. Utan det är lite alla slår alla i toppen. Men det blir ett ordentligt race nu om platserna bakom Brynäs. Eller kanske till och med utmanar Brynäs. Mm. Men,
hur viktiga är liksom de här direkta toppplaceringarna när man går in i ett slutspel?
Jag skulle ändå säga att det är viktigt att försöka undvika att få Brynäs så tidigt som möjligt i slutspelet. Att du inte behöver gå upp mot dem förrän du är i en final.
Men är det inte lite tvärtom, tänker jag? Alltså, om man möter dem i en final är de ju varma i kläderna. De har liksom en kvart, en semi. Ska man ta Brynäs kanske man ska göra det i kvarten när de tror att det kan bli lite enklare.
Ja, alltså, ska du gå upp så kommer du ju få Brynäs förr eller senare oavsett. Men jag tror väl inte riktigt på den här... I filosofin att det är lika,
ja, men vi
bra
såg ett rätt halvkackigt AIK i fjol som då fick Modo och gjorde det jäkligt bra. Det var ju en jämn matchserie. Även om Modo drog det längsta strået så var ju känslan ett tag att AIK skulle kunna faktiskt slå ut Modo.
Flikar in att Växjö var ju riktigt illa ute mot Luleå också i kvarten. Det var väl
SHL
gick
det jämnt.
Kunde avgöra
alltså, ja. Det. Topp 8 är ganska... Ja, men... Alltså, det man framförallt vill undvika med att komma tvåa, trea, det är att du inte ska behöva möta... Alltså, du vill kanske inte få Södertälje i semin och sen Brynäs i... Utan, ja, att du bara ska behöva möta en jätte, så att säga. Eller ett lag som AIK kanske inte vill ha, ett Djurgården och sen ett Brynäs. Liksom, utan få en enklare väg.
Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och Brynäs toppar ju din ranking eller, kring möjligheterna att ta sig upp. Ett lag som ändå har anpassat sig rätt väl till Hockeyallsvenskan. Även om de har darrat till lite mot de bättre lagen. Hur oroande är det för alla Brynäs-supportrar att det inte har sett liksom lika klockrent ut i de här direkta toppmatcherna?
Jag lägger inte jättemycket värdering i liksom den typen av statistik mot ett visst motstånd under säsongen. Djurgården till exempel har haft klart plus statistik på Södertälje, men matcherna har varit så jämna att det hade lika gärna kunnat vara Södertälje som drog längst strået i alla matcherna. Men alltså det som talar för Brynäs tycker jag främst är att det finns inget lag under som känns klockrent.
Talar för dåliga motståndare.
Ja, typ. Alltså,
är de så överlägsna verkligen då?
Ja, men i fjol när Djurgården var det så kallade SHL-laget som var nere så var ju Modo en mycket mer stabil utmanare av det hockeyallsvenska gardet. Det finns inte riktigt i år tycker jag, utan det finns tydliga akilleshälar hos alla lag som utmanar Brynäs. Och de kommer vi väl in på när vi går igenom de lagen. Men ändå Brynäs som har klart bäst chans. De dominerar de flesta matcherna de spelar. Har i princip tre första kedjor. Alltså Tyler Wessel, Kelleher, Greg Scott, Rudin, Johan Larsson liksom, och Kopacka. Och, alltså ett enormt djup på sin forwardsida.
Du sätter ändå en litet frågetecken för målvakterna här.
Oh, ja, för där... ja, det blev ju inte bra med Anders Lindbäck. Och Klara har väl spelat upp sig något, men är ung. Och inga kanonsiffror så. Nu tar de in Jared Corot. Och det är ju inte, säger återigen, mycket om marknaden. Det är alltså en målvakt som är varit under 89% i slovakiska ligan som man tar in. Och det är för att ha en till kropp. Sen får man väl se om han gör dundersuccé eller inte. Men det är ju inte ett klockrent alternativ på pappret heller.
Mm. Vi kommer att ha tre lag med 15% möjlighet enligt Robin. Ett av de lagen är ju AIK. Ja. Som, ja, alltså, man blir ju liksom så här, jag blir rätt förvånad när jag kollar på AIK. För att det, vi snackade lite innan du, Robin, om att här, första 20-25 matcherna, det känns som att de var bra i typ fyra matcher, men vinner ju.
Ja.
Och nu vinner man, jag tror man har 18 av 21 möjliga poäng senaste sju matcherna med, ja, men det är ju halva laget borta.
Mm.
Och ändå lyckas man ta tre poäng.
Ja, alltså det första 25 matcherna så trodde jag att de skulle missa slutspel om de fortsatte i den takten. Att falla utanför topp 6 definitivt. Men sen har någonting hänt. Jag vet inte exakt vad coach Anton har hittat på, men de har gått från att vara liksom spelmässigt ett bottenlag till att vara ett stabilt topplag nu. Och det som talar för, alltså, de är ett av få lag som inte har problem med målspel. Där har de ju två bra alternativ dessutom. Så att någon av dem kommer ju leverera när det är slutspel. Det är ju nästan så mycket garanti man kan få på en målvaktssida.
Det måste ju vara Hockeyallsvenskans bästa målvakt för.
Jo, ja, bästa paret, absolut. Mm. Sen har man ju spets forwards. Där la man ju pengarna, där la man ju krutet. Och, alltså, Rickard Gynge hade ju kunnat spela i ett SHL-lag i slutspelet fortfarande, så att, han blir ju viktigast av alla. Men spetsiga forwards och bra målvakter. Men visst, de har ju inte lika bra tredje-fjärde kedja som ett Brynäs eller ett Djurgården.
Jag såg någon enkät också att AIK var laget som de flesta tyckte spelade liksom fulast och med andra ord jobbigast att möta. Det är väl också en bra egenskap,
ja, det är väl,
i ett slutspel.
Mm.
Men det är klart, jag som följer AIK lite extra, alltså skadesituationen måste ordnas upp. Det tror jag inte kommer hålla med nuvarande trupp. Utan
ja, det verkar inte gå att lösa heller i och med att de spelar på marknaden.
Precis.
Så att, det blir tufft.
Det blir tufft. Men du ger dem ändå 15%.
I slutspel så brukar folk ha bra läkkött också.
Exakt. Du ger också 15% till Djurgården.
Ja. Och där i grund och botten så tycker jag att Djurgården är i princip ett mittenlag spelmässigt. 5-5 spelet är inte bra. Det är väldigt, väldigt, väldigt få matcher i år som man har dominerat. Trots att man har bättre material och mycket mer, alltså högre budget än i princip de flesta lagen man möter. Men man har ju en enorm spets i 3-4 spelare. Alltså Marcus Kryger, John Norman, Linus Klasen. Och, men där bygger man ju mycket kring powerplay. Och det är viktigt att ha ett bra powerplay, men det är ju framförallt viktigt att ha ett bra grundspel i 5-5. Och det har inte Djurgården riktigt. Sen så har man ju, precis som ett gäng andra lag, svaghet i målvaktsspelet. Liksom, Andrén har inte varit bra. Hugo Hävelid har inte varit bra. Nu står man liksom och förmodligen vill satsa på en Carl Ide som man har lånat in tre matcher från Hockeyettan. Som har varit bättre än de två målvakterna. Sen, någon av de här tre kanske och ett bra slutspel.
Men det finns lite stålar, men vi har ju nämnt också att det är en tuff marknad. Men kan vi förvänta oss att det händer något mer där kring,
ja,
spelare in?
Det är deadline om en och en halv dag. Men man har ju tagit in Dahlström och Jakob Ragnarsson. Men vi har ju, eller liksom, det har ju kommit in mer pengar än så. Och där sitter ju sportchef KG Stoppel i en lite knepig sits då de här pengarna var ämnade att användas på spelare nu, Men sen så finns det inga spelare. Så att det kan ju komma in lite vad fan som helst den sista dagen som bara dyker upp som landar i knät på Djurgården på något sätt.
Tycker du att han ska spendera dem bara för att, eller?
Alltså det,
när man ändå har bett fansen om...
Det, ja, men det är ju det man har sagt att de skulle användas till. Sen om man går ut och säger att vi lägger det här på en pott att behålla Marcus Kryger till nästa säsong istället, så tror jag väl att folk skulle köpa det. Men det är ändå så pass öppet race i år, även om Brynäs är lite överlägsna. Att alltså man har en chans, och så prickar man rätt på en spelare så kan det ju vara en avgörande skillnad. Men Djurgården skulle ju behöva en spetsspelare så som kompenserar för att grundspelet inte är så bra. Att man får liksom ytterligare en som kan göra den här skillnaden. Och det är sällan de lagen som går längst som har det här problemet. Men ja, jag skulle ändå göra... Ja, delad andra plats här med AIK och ett till lag. Ja.
Många framgångsrika juniorer som har skärmat här på slutet, men ett slutspel är något annat. Hur mycket kan man förlita sig på dem?
Alltså jag hoppas att man vågar förlita sig på dem ändå. För att det finns ju inte... Jag ser ingen anledning just nu att spela typ en John Dahlström före en Viktor Eklund. Jag tycker Viktor Eklund har varit bättre än honom. Så att, där har ju Djurgården ett bra djup. Alltså automatiskt. Jag tror man använt typ så här 8-10 forwards från J20 i år. Och alla har ju sett okej ut. Där har man en enorm fördel som andra lag inte har. Ett SSK när de mötte Djurgården, de fick ju typ rulla på 10 forwards, för de hade ingen juniorer som värd att dra på sig tröjan. Liksom. Det är ju något annat.
Så att i förutsättningen skulle jag säga att SSKs 15% kanske ändå är lite starkare än Djurgårdens och AIKs 15%. Det är min åsikt. Vi ser vad du tycker om det, Robin. Tala för bra grundspel och coachning. Målvaktsfrågan dyker upp här igen, men vi är kvar då på de här 15% då för AIK, Djurgården och SSK.
Ja, alltså SSK, de inledde ju säsongen svagt. Alltså efter 10-15 matcher så låg man ju illa till. Men man hade ju siffror som var inte bara bra utan överlägsna i serien. Så jag känner mig ganska trygg att SSK kommer komma som en ångvält. Och de ledde ju serien sen innan.
Nästan som man vill sno 0,1% av AIK Djurgården, så skickar vi SSK upp på liksom 15,2 istället.
Ja, kanske. Men ja, alltså de har... De har ett bättre grundspel än Djurgården och AIK. Definitivt. Uppenbarligen en duktig coachingstab där. Men de har också ett målvaktsproblem. Precis som Djurgården och Brynäs. Vet inte riktigt vem man ska satsa på där. Och om Djurgården hade en spets i Marcus Kryger och Linus Klasen, så är ju Södertälje ännu mer beroende av två spelare. Linus Widell och Marcus Eriksson. Och det är ju två 38-åringar. Så att man är lite mer framtunga där, även om man kan luta sig mot ett...
Det är väl härligt. Som 38-åring själv så kan jag relatera.
Ja, kan du relatera till att kroppen kanske inte håller ett helt slut?
Ja, det är relaterat till de senaste 20 åren.
Ja.
Sen Linus Widell han är ju skadad nu, så han kommer ju missa resten av grundserien. Sen så kommer han ju magiskt vara hel och fräsch och redo när det är match 1 i slutspelet. Vilken liksom, perfekt timing utan någon skavank alls kvar. Så att då får man väl se vilket skick han är i.
Notera att han sa det där med lite bitterhet.
Ja. Nej, men han kommer ju förmodligen kastas in trots att han har någon form av skadekänning kvar då. Men ja, det är väl vad jag står med SSK.
Ja, det var inte många procent över till varken Mora eller Björklöven. Och där är väl framförallt Björklöven ett projekt nu som man inte riktigt blir klok på, eller?
Ja, alltså de är lite av ett mysterium tycker jag. För tittar man på deras trupp så det finns egentligen ingen anledning för dem att inte vara lika bra som... Alltså Djurgården, SSK, AIK framförallt. Alltså, eller kanske var liksom andra laget i serien.
Inför säsongen pratar man ju om att de här kan ju samma resa som Modo, för de har fått behålla typ i stort sett samma grund.
Ja, men de har jättebra forwardsuppsättning. Okej backsida. De har väl inte den här stjärnan de skulle vilja ha där. Bra målvaktsspel i Jonna Waterlinen. Och nu har de ju också säkrat upp med att få in Niklas Svedberg. Och i grunden så tycker jag att Viktor Stråle är en av seriens bättre coacher. Så att Men det är någonting som gör att de inte får stäm på saker i år. Det är för mycket slarv från stjärnspelare och de verkar inte liksom ha fått ihop den här gruppen på något sätt.
Jag älskar också att det du har på att tala emot får inte ihop det.
Ja, men liksom det, jag tycker att de har alla pusselbitar, men om man tittar på hur det har sett ut de här 40 matcherna så kan man ju inte ge dem liksom mycket bättre odds än sådär.
Nej.
Faktiskt.
Mm, kanske lägst. Nej, men jag skulle säga kanske är lägst botten av de här topplagen.
Ja. Mm. Alltså de förlorar ju matchen mot bottenlag och sånt där som de inte ska, men visst, om man tittar på deras 5-mot-5-spel så har de ju finare siffror än Djurgården till exempel av hela säsongen. Och de har ju spetsspelare för att få ett fungerande powerplay. Så alltså, jag ser dem som ett lite av ett mysterium.
Mm. Men de har haft lite för liksom, sköna spelare, om man kan säga så, att de skulle behöva ha kanske in fler riktigt karaktärsspelare som visar vägen på det sättet.
Kanske, man hade kanske behövt en toppback att luta sig mot. Daniel Rahimi är all ära, men det är mera en alltså, alla vill ju ha en Daniel Rahimi i sin ringhörna när det är slutspel, men det kanske inte han du vill ha som din.
Vem kommer stå i slutspelet då? Svedberg eller?
Alltså, om Voutilainen är frisk så borde det vara han. Han har ju haft någon skada som har stört. Det är ju därför de tog in Svedberg.
Ja, tänkte ju först varför plockar de in på målvaktspositionen av alla sidor. Men då var det ju kort efteråt att nu ska Voutilainen rehabba. Så.
Ja, men det var ju liksom så här Brynäs, Djurgården, SSK letar målvakt och så tar Björklöven in Niklas Svedberg. Va? De har ju Voutilainen. Men sen så kom det ut att han hade den här skadan som stör. Så att, jag kanske skulle vågat ge Björklöven någon mer procent faktiskt. När man
Jag skulle ha dragit ner Brynäs faktiskt kanske till 40-35%.
Mm.
Jag tycker inte att de är så överjävligt bra. De är det bästa laget, absolut. Men det är långt ifrån liksom klart på förhand. Det kommer bli sjukt spännande det där slutspelet. Då hade du några procent över till Mora? Eller?
Ja, här kanske man skulle varit lite modig och dragit ner till 1-2%. De har ju en välförtjänt topp 6-placering. De är ju klart bättre än lagen som är bakom. Seriens bästa målvakt. Det kan ju räcka långt. Men det räcker ju inte tre slutspelsserier. Liksom. De kanske kan skrälla en runda eller så. Men de har inte spetsen att rå på de bättre lagen, tror jag ändå. Så att, här ska man väl kanske ha dragit ner någon procent. Eller vad säger du?
Ja, jag håller med. Att de har samma procentsats som Björklöven är kanske inte riktigt ändå.
Ja, det var fegt.
Vi tar 6-4 istället då. Vi delar upp de sista 10%. Här har ni tabellen i Hockeyallsvenskan. Titta, den är ju nästan helt jämn. Ja, det är några lag där som har spelat 44 och någon på 42. Och uppe i toppen då, Brynäs 6 pinnar före SSK. Kommande omgång hoppas jag att vi kommer att kunna erbjuda er, åtminstone grafiskt. Och även för er som lyssnar kan jag ju berätta vilka som spelar på fredag. Anpuna Mora, det är Brynäs Södertälje. Härligt att det är onsdag, det står fel på skylten. Jag tror att ni var med där borta. Djurgården Nybro, Löven Tingsryd, Östersund Kalmar, Västerås mot Karlskoga och Västervik mot AIK. Det är alltså onsdag, för på fredag så är det ju en helt annan match i den här staden också. Mm. Så att den ska vi såklart snacka upp på fredag. Vad säger ni om omgången här avslutningsvis?
Ja, men det är ju Brynäs Rutelje som sticker ut. Ettan mot tvåan uppe i Gävle på onsdag.
Ja. Sen,
där kan de väl avgöra ligan?
Ja. Typ. Jag också är också intresserad av att se vad som händer med Västerås som är fritt fall.
Ja.
Och vad de väljer att göra här idag imorgon.
Ja, och precis. Och du säger fritt fall. Det får man ju verkligen intryck av när man också har sett bilder på vad som har skett liksom mellan spelare och supportrar. Alltså det är inga goda tecken och signaler som skickas.
Att Konstantin Komarek var en het ordväxling med någon supporter där efter matchen. Och sen är väl Komarek en av få spelare som ändå klarar sig undan med heden i behåll den här säsongen i Västerås.
Ja, men det rimmar ju inte med Västerås självbild att börja sälja av spelare till liksom andra lag i serien. Nej. Men Det kan ju också vara väldigt klokt när det knappt finns någon spelare på marknaden, så säger du okej, okay, våra tre bästa
ett sätt att ge Västerås mycket bättre förutsättningar att göra något bättre till nästa säsong, ja, det är ju. Alltså, det får man ju också tänka, även om man såklart kanske inte vill ge konkurrenter fördelar på det sättet, men det kan nog vara någonting att överväga.
Kan man boosta sin egen budget här med liksom 2-3 miljoner? Alltså, nu släppte man ju en spelare till SSK i Kruppers då, så att De har ju öppnat den dörren nu. Så att någon mer kanske det dyker upp. Sen tror jag Tingsryd eventuellt.
Har du något mer i Västerås då? Om Västerås ska vara smörgåsbordet här nu för liksom topplagen i Hockeysvenskan. Ser du någon sån här given direkt att den här klubben borde ta den här Västerås-spelaren?
Alltså grejen är, Komarik är ju deras överlägset bästa spelare. Men han har ju kontrakt över nästa år också. Det hade visserligen Krupic också. Men en sån som Komarek, om han är tillgänglig
med tanke på, det är ju till
ja exakt, då är det SHL-lag som är på honom, precis som vad gäller Simon Åkerström då i Tingsryd, så att han är förmodligen för bra för att vara på den hockeyallsvenska radarn då, men kanske Kyle Topping, han bör ju vara intressant för andra lag, ett sånt lag som Djurgården kanske. Tingsryd, så är jag nyfiken på om något händer med Felix Olsson. Deras bästa center som är 27 år och gjort över 30 poäng i år. Han bör vara högintressant för alla lag om Tingsryd är sugna på att släppa honom. De kanske har förhoppning att förlänga med honom istället.
Ja, och börjar väl också hamna i ett läge där de kan känna sig rätt säkra på att slippa bottenfinalen åtminstone.
Ja. Det är väl helt safe. Så att,
vi får se helt enkelt. Det stänger ju snart. Vi kan förvänta oss ett par sena trades helt enkelt. Vore kul att få summera en lista kanske med topp 5 bästa trades. Det skulle vi kunna göra på fredag om inte annat. Då ska vi snacka upp nya matcher och ner för den delen. Tack Robin för genomgången av Hockeysvenskan. Tack Jonathan för detsamma i SHL. Och tack för att ni har tittat och lyssnat. Det ska ni göra igen på fredag. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.